Det är ju agenten känner jag mest till för den här anekdoten att han har väldigt ofta en närbild på en kvinna som stryps. Mm. Och att han alltid själv ville vara den handen. Vilket då implicit säger någonting kanske om hans kvinnosyn, vad vet jag.
Ja, det fanns en annan sån här. Italien hade ju väldigt länge en ganska stor produktion av rip-offs på Hollywood-filmer. Så kom det en Mad Max-film, så gjorde man i Italien 15...
Maddy Maxi.
Ja, ja, precis. Och man får lite grann akta sig när man ser en sån här italiensk... Jag rekommenderar ingen någonsin att se en italiensk skräckfilm från när det begav sig 80-talet, 70-80-talet, som har ordet kannibal i sig. För då vet man att de... Jag vet inte varför, för att spara pengar och liknande har ihjäl snuffmördardjur, liksom, skär ben och snokar av sköldpaddor och liknande, och det är rätt äckligt. Men i alla fall, så, det fanns en sån regissör som heter Enzo G. Castellari som sen när den här branschen dog började göra romantiska komedier och tv-serier och liknande. Men han var inkallad till en sån här amerikansk universitet där lite woke människor skulle då dels prata om hans karriär men även ställa honom mot väggen för det här med de här djurmorden eller vad man kallar det i hans filmer och hans uttömmande svar. You Americans, you are love the animals. Och allt han hade att säga om det.
P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkts sommarspecial där gamla trotjänare kommer tillbaka. Jag sitter här nu mitt emot. Ja, det är lite genant då eftersom du är gammal trotjänare och jag blir aldrig riktigt klok på hur du helst uttalar ditt namn.
Vanlo.
Det är med kort då.
Ja.
Jag sitter alltså mitt emot Johan Vanlo.
Ja.
Välkommen tillbaka.
Tack så mycket, trevligt att få vara här. Fast du är hos mig, men ändå.
Ja, just det. Men jag har ställt upp lite mikrofoner och sådär som ändå gör att det känns som att nu är det på riktigt.
Så när man sätter upp ett foto på mamma i hotellrummet har jag hört att man gör.
Gör man det? Man brukar säga att man på kontoret och sådär, liksom, ja, det ser inte så trevligt ut, men man får ta med några foto på barnen för att det ska se, liksom, bli lite intimt.
Ja.
Men gör man det även till och med på hotellrum?
Jag läste någonstans, jag vet inte. Jag har aldrig gjort det. Jag passar på att slänga kläderna på golvet. Det är vad jag gör i hotellrum.
Ja, på det viset gör du, så sätter du din personliga touch.
Ta mig i kalsongen. Nej, spare me the sordid details.
Nu har du ju varit med en handfull gånger. Lyssnarna känner säkert igen dig. Serietecknare, krönikör, göteborgare. Jag brukar kalla dig populärkulturjunkie.
Ja, kan man väl. Ja, det tycker jag passar in.
Du har aldrig sagt emot hittills.
Nej.
Och varje gång, eller jag vet inte hur många gånger du har varit med, men minst två gånger har du och jag råkat prata om samma sak.
Det tror jag ser.
Vi har haft en lång ingående diskussion med ett antal års mellanrum om Viewmasters.
Just det.
Så det är ett löfte till publiken. Vi kommer inte att prata om Viewmasters.
Nej.
Idag. Den som är intresserad av våra barndomsminnen av Viewmasters, de hänvisar vi till tidigare.
De två tidigare avsnitt där jag enligt Flashback då, där jag läste om det här, sa exakt samma sak på exakt samma sätt.
Ja, men man har sin Viewmaster-rutin. Det är liksom ett riff. Det är någonting då och då. När Viewmaster dyker upp i en konversation, då har man sin lilla harang.
Nu förlorar jag publiken. Då går jag på en gammal trotjänare. Viewmaster-rutinen. Ja.
Vad tycker du vi ska prata om den här gången?
Ja, du, jag tycker vi kan, vad kan jag mest om? Serier. Ska vi nischa det lite grann och prata om skräckserier då kanske?
Ja, jag tycker det är ju sån grej som jag inte kan.
Nej.
Jag skräckserier på 60-talet och 70-talet var väl ganska stor genre i Sverige. Vi pratar alltså tecknade skräckserier, alltså skräckserietidningar.
Ja, alltså det var ju en stor genre överhuvudtaget på den tiden.
Ja,
och inte bara i Sverige utan på marknaden, och den svenska marknaden följde efter den, oftast den amerikanska.
Mm. Och jag tillhörde de här barnen som tyckte att det där var lite läskigt. Jag gick liksom från Bamse till Knasen och till 91an. Alltså jag ville ju ha sköj.
Ja.
Jag förstod inte som barn varför ska man ha det ännu obehagligare i fantasin än vad verkligheten redan är.
Det är ju en diskussion i sig huruvida skräck som genre är vidare hemskt egentligen.
Ja, men det är väl ändå dess avsikt.
Jag skulle vilja säga så här, att skräck är en hatt man sätter på en story. Jag har aldrig i hela mitt liv blivit rädd för en skräckfilm eller skräckbok eller någonting sånt. Det är bara det att jag gillar den hatten. Det handlar om spänning och det som kallas på engelska suspense. Men det är lite häxor och spöken och demoner med, vilket jag tycker är fräckare än advokater. Och även om jag gillar poliser och privatdetektiver också, så är det ju fräckare med seriemördare med hockeymask och zombies. Och
ja, precis. Det här är väl tesen då. Du gick på det fräcka och jag gick på det sköjsiga.
Ja, nej, men så kan det vara.
Och du sa suspense tidigare. Alltså Hitchcock använder ju gärna begreppet suspense om sina filmer. Alltså, det är spänning. Alltså, det är ju någonting som ligger ganska nära thrillern.
Ja.
Alltså, han jobbar ju inte så mycket med, om han gjorde det alls, med övernaturligheter.
Nej, alltså den enda renodlade skräckfilm han har gjort är väl egentligen Fåglarna, skulle jag säga.
Ja, du skulle inte räkna Psycho?
Nej, inte direkt. Psycho är en thriller, en liksom nästan liten whodunit skulle jag säga.
Ja, den har drag av det, men där finns ju också, alltså, särskilt i duschscenen och
ja, alltså, jo, men det är ju chockeffekter, ja.
Men... Ja, alltså, för det är ju sen som en kliché i splatterfilmen sen, alltså chocken, alltså det vi kallar jump scare. Alltså, nu plötsligt står hon och duschar i godan ro och så plötsligt alltså det är ju ändå, man får ju lite hjärtklappning.
Ja.
Men alltså, när vi pratar skräck, pratar vi då, för du nämner häxor och demoner.
Ja.
Det går ju såklart att skikta skräck i väldigt många olika fack.
Ja.
Alltså på amerikanska säger man väl horror.
Ja.
Och jag vill minnas att tidigt i Hollywoods historia så var det lite grann en dragkamp. Ska vi använda begreppet horror eller begreppet terror?
Ja, okej.
Okay. Och sen så blev det då horror. Jag kommer att säga det på skånska här efter horror.
Det är ju lite grann så. Jag tycker det är lite rart när man återigen går tillbaka till de gamla videofilmerna, videoaffärerna. Och de här filmerna stod under genrebeteckningen rysare. För rysare för mig är någonting mysigt.
Ja, det är just mysrysare är ju ett etablerat begrepp. Ja.
Jag kan ju tycka att rysare är något annat än skräck. Men det kanske inte är så intressant. Jag vet inte.
Skulle du säga det? Är inte rysare snarare en underkategori till skräck? Eller hur definierar du annars skräck?
Jag definierar skräck som spänning med övernaturliga inslag. Men det måste naturligtvis inte vara det.
Det kanske inte alltid är det, men det finns åtminstone en känsla av det.
Ja, absolut.
Man tror att det är en häxa eller en demon.
Du pratade om Psycho förut. Jag har av en händelse alldeles nyss sett om Psycho 2 och 3.
Det kan man säga är överkursen.
Ja, alltså Psycho 2 är rätt bra för vad det är. Psycho 3 vet jag inte riktigt om man behöver se.
Alltså jag säger så här, jag har ju läst 5 poäng Psycho vid Lunds universitet.
Okay.
Och vi rörde ju inte ens vid 2 och 3.
Nej.
Det tyckte Joel Olsson, min gamla föreläsare, att det får bli på C-nivån.
men i vilket fall som helst så är det ju alldeles uppenbart att de som gjorde de här, Anthony Perkins regisserade 3 själv, vill jag minnas. Men 2, att de, det var den tidens slasher-publik de ville åt. För att morden är fler och det är mer kniv och det är mer blod och det är mer tjejer som jagas och sådär. Så de lutar sig lite mer mot just den subgenren där då, som är slashern. Så man lite grann kan härleda, alltså en sak som slår mig när man till exempel ser en riktig gammal slasher som till exempel Friends Rättare, del 1. Så är det ju nästan, det är lite Agatha Christie över det. Liksom, vem är det som mördar de här kåta ungdomarna? Jo, det är Jasons mamma, spoiler. Men just en film från 1979, eller vad det är, får man spoila, tycker jag.
Jag tycker att man får det.
Ja. Och alla de där filmerna är ju lite grann påverkade av och inspirerade av italienska giallo-genren, som i allra högsta grad var deckare, fast med lite med rafflande och lockande bitar om nakenhet och lite våld och folk som har masker på sig och så vidare. Men det var i slutändan oftast alltid nästan en Scooby-Doo-formel på det här gamla slottet. Någon vill skrämma bort arvtagerskan, klär ut sig i en fågelmask och har ihjäl folk. Och i slutändan så var det den gamla vaktmästaren. Alltså, så giallo och så liksom Scooby-Doo i minne, och så kommer vi fram till slasher-genren där. Jag och vet inte var jag börjar någonstans. Men
giallo är stort på 70-talet.
Ja,
Dario Argento är den store giallo-regissören.
Ja, Mario Bava.
Det är ett namn jag också känner igen. Mm. Vi kom kanske bort från ämnet. men vi har liksom svept lite grann över olika sorters liksom skräck- och rysargenre.
Ja.
Om vi tittar då på de tecknade serierna. Du framhärdar.
Du menar med serier överhuvudtaget?
Ja.
Nej, jag har inget annat val. Jag ritar för livet, för jag kan inget annat. För att parafrasera en annan skåning.
Just det.
Jag spelar. Allting som växer, som lever och andas och föds och dör. Jag spelar för livet, jag vet inget annat som ger både mening och dagligt bröd. Jag spelar för livet.
Nej, men jag har noterat att jag har sagt det här tidigare, den här podden, men när man liksom googlar på serier så hamnar man ju omedelbart i tv-serier.
Mm.
Ja, okej, då ska jag skriva tecknade serier. Då hamnar jag ju på animerade tv-serier.
Ja, precis.
Alltså, jag tycker det här är ett tecken på att den här genren börjar lite grann glömmas bort. Alltså redan att vi i Sverige valde en beteckning i USA, så är de ju comics som gör att den så lätt kan blandas ihop med någonting annat. Och någonting annat som ju har blivit en väldigt stort kulturellt fenomen.
Mm.
Alltså, vi pratar om tecknade serier.
Serietidningar.
Precis. Sådana som fortfarande faktiskt finns i diverse presskiosker. Men,
ja,
men när vi var små, då fanns det ju många titlar att välja på.
Ja.
Och, alltså, och i Sverige, som vi sa då, så fanns ett antal skräcktitlar på 60-70-talet. Och givetvis så var det ju, bestod de ju i väldigt hög grad, alltså 90%+ av liksom, internationellt inköpt material.
Jag tror inte det fanns någon svensk...
Rolf Gås gjorde väl lite, alltså så här Fågelmannen och så här, som är åt den psykologiska skräcken.
Ja, jo, förvisso. Men jag tror det är det enda exemplet jag kommer på överhuvudtaget.
Hette den Fågelmannen eller Fågelön? Alltså Rolf Gås gjorde ju, han är mest känd för den socialrealistiska deckarserien Mystiska tvåan.
Ja. Som även hade vid något tillfälle lite science fiction-inslag.
Ja, han kunde verkligen röra sig mot den magiska realismen. Ja. Den magiska diskbänksrealismen. Nej, precis. Det har inte funnits några svenskar som har varit verksamma inom genre.
Utan det här var amerikanska och europeiska inköp då. Och den svenska seriebranschen följde ju ofta med den amerikanska. Och någonstans så är det ganska intressant, för att om man pratar amerikanska serier på 50-talet, så var det ju skräckserien som bar hela alltet på sin rygg. Och vilket ledde till då, det känner nog många till, det kom en bok som heter Seduction of the Innocent av Fredrik Wertham. Den har jag inte läst.
Nej.
Men dess betydelse är ofantlig, för att det blev en sån enorm moralpanik kring detta. Och hans tes var ju att våldsamma skräckserier och krigsserier och kriminalserier gjorde barn till ungdomsbrottslingar. Mm. Det är lite grann som gangsterrap idag, visst jag.
Och Wortham, han var inte så konservativ som man kanske fördomsfullt tror, utan han var, om han var läkare eller om han var psykolog, men han var liksom väldigt liksom socialt engagerad och liksom rörde sig bland barn i utanförskapsområden.
Barnläkare skulle jag tro.
Ja, jag tror
men,
också
men jag det. Menar, det är ju en klassisk hot take det här.
Ja, ja.
Som han kom på. Och då ska man också vara medveten om att vi pratade om ordet serier. I USA så här i Sverige så kallas allt med pratbubblor med teckningar och ljudeffekter, det är serier. Men i USA så gör man distinktion mellan comic strips, och det är fint och bra. Det här är alltså serierna som går i dagstidningar. Knasen,
Knasen
Knallhatten och även Blix Gordon och Fantomen och sånt där. Det hade Wertham inga problem med. De tyckte han var helt okej och fint och bra, och barnen läste resten i dagstidningen, så att det gör ingenting. Och sen så fanns det slaggproduktionen, liksom Gärdsgårdsserien, vilket var serietidningarna. Och det var ju så att stripserierna ansågs fint, de tecknarna var ofta rika och miljonärer och kändisar. Jag menar Chester Gould som tecknade serien, kriminalserien Dick Tracy, känd för sin skarpa profil, han var ju en kändis, och likadant som Al Capp som tecknade Knallhatten, han var också en kändis och reste runt på olika universitet och pratade.
Charles M. Schultz som gjorde Peanuts / Snobben.
Ja, och sen så fanns det då slaggproduktionen, serietidningar. Där man ibland får intrycket att folk satt i sweatshops och tecknade för att fylla sidor och liknande. Och det ansågs ju då som skräp, som slagg, som dynga. Det fanns ju det stora berömda förlaget EC Comics. Mm. Det är de som...
Educational Comics betyder det från början, va?
Jaha, okej. Okay. Det är mer än vad jag vet. Jag tänkte att det var Entertaining Comics.
Jag tror att, för visst var det här William Gaines,
ja,
som ju sen fick lägga om hela sin verksamhet och starta tidningen Mad.
Ja, just det.
Men det var, han ärvde förlaget av sin pappa.
Ja.
Och jag tror under pappans fögderi så hette det Educational Comics.
Ja, och jag gissar att en av anledningarna till att William Gaines blev utpekad i de här senatsförhören och liknande var för att Educational Comics då var det första serietidningsförlaget någonsin i USA. De paketerade om gamla dagstripserier och söndagssidor till magasin, helt enkelt, och började distribuera dem. Men saken är ju den här att EC-serierna var kvalitetsmässigt helt fantastiska. Om man tittar på seriernas historia så har ju alla stora namn jobbat med dem. Kanske inte Will Eisner och Jack Kirby, men däremot Jack Davis och Wallace Wood och Graham Ingalls och massa sådana här klassiska namn på fantastiskt duktiga tecknare och författare.
Ja, Wally Wood och Jack Davis, de kommer ju senare att bli Mad-tecknare.
Ja, precis. Jack Davis stannade kvar tills han dog. I Mad. Wally Wood hade lite problem, så att hans karriär, det blev väl det som kallas diminishing returns hela tiden tills han sköt sig. Men alla, otroligt skickliga hantverkare på alla sätt och vis. Men det fanns ju också hundratals imitatörer som, ursäkta uttrycket, sket ut kopior på det här. Och det var ju oftast de som avsågs när folk blev upprörda. Men det var William Gaines EC Comics som fick klä skott för det här. Och liknande. Vilket ledde till att branschen i någon slags panik startade en egen censurmyndighet, The Comics Code. Och William Gaines, efter att ha haft en massa innan med så tänkte han så här, att okej, men vad ska vi göra nu när vi inte får göra skräckserier längre, när det är förbjudet att distribuera dem? Då fick han en briljant idén att göra en serietidning som heter Psychoanalysis Comics.
Mm.
Som handlar om, ja, det var det handlar om.
Ja, men man följer alltså sessioner på divanen.
Ja.
Det är en psykoterapeut som djupanalyserar sina analysander och utifrån deras barndomsbilden ställer diagnos.
Det kom ungefär 4 nummer av den innan han märkte att det där funkar inte. Och då startade han Med hade ju också problem med den här censurmyndigheten. Och det var då han bestämde sig för, men jag skiter väl att göra en serietidning då, utan jag gör väl ett magasin. Jag gör en riktig tidning, och då kunde han bypassa de här lagarna och hamna i tidningshyllorna igen.
Men, och det här vi pratar om, den här moralpaniken som vi kallar det, nu är vi på amerikanskt 50-tal.
Ja.
Och det finns ju många paralleller med Hollywood 20 år tidigare någonting infört Hays Code.
Ja, precis.
Som också var just någon slags självcensur. Alltså som man införde alltså sådär, i någon slags förebyggande syfte. Så att inte... Man såg väl framför sig hur liksom yttrandefrihetslagarna skulle inskränka. Så att man skrev mer eller mindre under något papper på att men vi förbinder oss att ändå följa just en kod. Jag kan inte riktigt se hur det här inte skulle kunna vara ett allvarligt ingrepp på yttrandefriheten.
Nej, precis.
Och då man kommer fram efter de här senatsförhören som alltså förläggaren William Gaines är uppkallad på. Man, det är vissa ord sådär som man inte får lov att använda i titlar. Jag tror det är väl just det som horror.
Ja, horror,
weird,
terror.
Weird.
Nej, det fick inte heller användas. Och det är ju lite jobbigt när man ger ut en serietidning som heter Weird Tales.
Ja.
Och så vidare.
Men det här är någonting man bestämmer, att detta är liksom förkastligt och förråande, och därför så lovar vi att inte ge ut detta. Mm. Jag vet inte vad följderna skulle bli om man ändå gjorde det. Ja, han försökte nog Gaines, men då vägrar ju kioskerna att sätta upp det i hyllorna.
Ja, det var det som hände. Och då fick de hitta på något annat. Och det ledde ju också då till superhjältens återkomst i slutet av 50-talet. Men när vi pratar om de här serietidningarna på 60-70-talet i Sverige, så är det ju ganska intressant med tanke på med var vi sitter och vad vi har för intressen, du och jag. För att den här vågen som vi pratar om, det var ju en retrovåg. Det var ju ungefär lite grann som när The Boppers kom på 70-talet och skulle lajva 50-tal.
Eller när Grease kom,
ja,
78.
Ja, precis. För då hade den här självcensur, den fanns fortfarande kvar, den fanns kvar till 2004, men hade absolut ingen betydelse. Men det hade börjat lätta lite grann i USA på 70-talet. Så då testade de igen, och många av de här som hade varit fans av de här serierna var nu professionella och ville göra samma sak. Så då återkommer den här stilen av IC-serier. Hur kan man kategorisera? Det är ju ofta så där små moralhistorier på 8 sidor. Någon ska göra något elakt och så kommer det elaka och bita honom i svansen. Jag ska hugga händerna av en pianist och en story som jag minns. Någon avundsjuk konsertpianist som är avundsjuk på en kollega som spelar mycket bättre. Ja, men jag hugger av honom händerna och opererar dem fast på mig själv. Men då hade de som utfört mordet bränt liket så händerna var förkolnade. Ja. Så typiskt det. Händer om och om igen. Alltid något röttet lik som berättar i början. Så, nu ska ni få följa med på en hemsk historia. Och så hela den här stilen kom tillbaka igen på 70-talet i nya tidningar, och det var de som kom till Sverige.
Och om vi fortfarande är kvar på 50-talet så där heter ju alltså han som blåser i visslan, Frederick Wortham, och han har en svensk copycat i stalinisten Nils Bejerot.
Just det. Han gav ut, nu har jag inte siffrorna helt i huvudet när de här böckerna kom. Men jag, nu ska vi se, den här kom, ursäkta, det här är väl, den här kom 1954. Barnserier och samhälle av Nils Bejerot. Jag måste bara läsa ett favoritcitat bak på baksidan. Jag älskar det. Att producent, här, jag läser från baksidan här då. Det är professor Olle Holmberg i Dagens Nyheter som skriver att producenten av Fantomen, Stålmannen och Kalanka borde sitta i fängelse och ha till straff att inte studera annat än dessa mästerverk även en allmän åsikt. Likaledes att alla tidningsredaktörer med serier borde de inte avrättas, så åtminstone avsättas. Ja, där har man ju...
Det är ord och inga visor.
Ja, verkligen. Som sagt, jag har inte läst Seduction of the Innocent, men jag har läst barnserier i samhälle och jag, snacket på stan är att de är extremt lika.
Ja, alltså jag tror, han tar väl upp ett antal exempel, Bejerot, som inte riktigt stämde med den svenska serietidningsmarknaden. Så har jag fått förklara för mig. Jag har inte heller läst Wortham, och det var länge sedan jag läste Bejerot.
Ja, alltså, jo, men jag gissar...
De tar väl upp det här med Batmans och Robins homoerotiska förhållanden, bägge två.
Alltså, ja, det tar han upp. Men någonting som jag tycker också är väldigt typiskt är... han kritiserar en serie för att den noterar flertalet bildvinklar. Han tyckte det var stressande för barn. Det var för mycket intryck, för snabbt. Och jag vill se ett kapitel här som handlar om... han räknar hur många skott som kommer i en... i en västernserie. Det är miljarder skott.
Ja, det är ju väldigt många. Du har ju räknat bra.
Och det är ju så här hela tiden. Jag kommer att tänka på det när jag läste den här. För jag har den här ganska färskt minnen. Jag läste den för kanske 5 år sedan någonting. Och det är ju klart att om man drar ut bildrutor ur de här serierna, så är det ju onekligen så här att de är ju ganska hemska. Det är folk som stryps. Det är folk som... Får ögonen utpetade. Det är folk som brinner upp. Det är folk som kastas ner för stup och liknande. Det är klart att det är hemskt. Och det är klart att en törr akademiker inte vill att sånt ska passera för ögonen hos barnen.
Ja, när man tittar på sånt här, så vi idag sitter liksom och skakar lite åt, vi får väl förstå att det gjordes oftast med de godaste av intentioner.
Ja.
Det gamla uttrycket lyder ju att vägen till helvetet är kantat av goda
föresatser.
Man ska förstå att Bejerot, alltså det här, för mig var det nog någon slags ögonöppnare när jag förstod att, alltså Bejerot, jag tror han var med i SKP, alltså Sveriges kommunistiska parti.
Ja.
Och den här boken du sitter med, den gav sen ut på nytt, och det tror jag var då FIB Kulturfront som gjorde på 70-talet, som var liksom en maoistiskt färgad tidning och organisation där.
Folket i Bilds förlag.
Ja, Folket, det där är lite krångligt, för Folket i Bild och Folket i Bild Kulturfront är två olika saker.
Ja. Jag har för mig, nu är det killgissning här, men jag har för mig att Ordfront gav ut en ny upplaga så sent som 1981.
Ja, om det var Ordfront eller om det var FIB Kulturfront.
Någon av dem där.
Men det var hur som helst någon väldigt liksom vänsterpräglad organisation som kanske gjorde det för att de bara tyckte att det hade något kulturhistoriskt värde, eller för att de ansåg att det här var en brandfackla i debatten.
Mm.
Men anklagelsepunkten är ju att det här liksom är våldsamt, det är förråande, det är omoraliskt, och från en svensk perspektiv, det är också amerikanskt.
Ja, exakt.
Kommersiellt.
Absolut.
Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
Tillbaka till liksom ett 50-tal då. Alltså, skräckserierna är stora i USA.
Ja.
Det finns en stor efterfrågan. Det finns någonting, och någonting som alldeles uppenbart attraherar i genren.
Ja.
Hur ser skräckserierna ut? Alltså, du beskrev de här 8-sidors moraliteterna. Men där finns ju inte så mycket. Alltså, jag ser ju också framför mig klassisk skräckrekvisita. Vampyrer och spöken. Och
ja, zombies, träskvarelser.
Ja, träskmonster är vanliga.
Ja. Vad var frågan?
Nej, men jag vill att vi gör en rundmålning av hur så liksom seriemarknaden, alltså de, när man pratar om 50-talets skräckserier, hur såg de ut?
Jag kanske använder ordet fel nu, men det var naturalistiska, skulle jag säga. Att det var mycket, mycket svett, mycket grimaser, mycket...
Ja, just det, mycket närbilder på ångestladdade ansikten.
Ja, det var ganska grafiskt våld som man av olika orsaker inte kunde visa på andra, främst ekonomiska skulle jag tro, att man inte hade nått så långt i specialeffektsbranschen i film och tv och liknande. Men här kunde man visa hur huvuden höggs av. Och...
Just det, scenerna kunde ju alltid gå ett steg längre. Alltså, vi kom in lite på superhjältar och sådär. Alltså, det är ju en typ av seriegenre, för att det går ju inte att göra på film förrän i modern tid.
Nej.
Med CGI.
Nej.
Och nu är Marvel-filmerna otroligt mycket större än Marvel-serierna. Jag kan tänka mig att väldigt många som älskar Marvel aldrig har öppnat en Marvel-tidning.
Absolut.
Men, så, ja, precis. Så serierna kan hela tiden pusha gränserna, för att det är jättelätt att rita att någon är på månen, men det är ju dyrt att ta sig dit.
Och jag gissar att om jag nu ska fundera på vad det är som är lockande med det, så är det väl att det är en... Det är ju lockande med det förbjudna. Och det är lockande med det där som man inte får göra. Och jag återgår till den lille Johan som stod och tittade på omslagen till Piraya 2. Och tänkte, gud vad hemskt det här måste vara. Och jag rös och jag kände någon slags lockelse i det. Jag tror det var det som sög i barn. Men sen ska man veta det, att det fanns en helvetes massa västernserier och romantikserier och serier om gulliga barn som var försigkomna och som gjorde tokiga saker och sånt också. Och deckarserier och så vidare och så vidare. Och krigsserier framförallt fanns det hur mycket som helst. Men man ville väl åt det här slasket. Men det är ju det som är så intressant med när man ser sådana här saker i backspegeln, för att jag kan förstå på ett plan hur folk såg det här som skräp. Men idag så, det finns ju inte någon lärd människa som skulle titta på en serie gjord av Harvey Kurtzman, tecknad av Jack Davis, och säga att det här är skräp. De skulle säga att det här är fantastiskt bra. Det finns en serie som heter, jag kommer inte ihåg, men jag vet att tecknaren heter Bernie Kriegstein, som handlar om hur en man är ute och åker tunnelbana och så plötsligt får han se den koncentrationslägervakt som plågade honom så för flera år sedan under kriget och knuffar honom framför ett tåg. Det är en modern klassiker i sättet som den är tecknad och bildberättandet och allting. Men då kan jag förstå att det liksom lite grann kallades var snask.
Det är ju, alltså, det är 50-tal, det är efterkrigstid, det finns liksom stora trauman att bearbeta. Väldigt många av de namn vi nämner är judiska eller är anglifierade från det judiska människor som
oh ja.
Och hela tidningen Madsen består väl till liksom 90% av människor med judisk börd.
Ja, och även Marvel och DC och liknande. Det fanns ju undantag förstås. Jag tror att
Stanley Liebstein.
Vad fan är det han heter? Han heter Stanley Lieber, tror jag.
Stanley Lieber, som amerikaniserade till Stan Lee.
Ja, och likadant med Jack Kirby som heter Kurtzman, någonting sånt.
Om man ska liksom amatörpsykologisera, vilket de också gärna gjorde, inte minst i den här psykoanalys-serien. William Gaines var ju själv, han var väldigt intresserad av Freud. Men det här är ju ett sätt liksom att bearbeta den mänskliga ondska som alldeles uppenbart har liksom visat att den finns under 40-talet.
Det är ju, det här är ett sidospår, men det fanns ju en hel genre med magasin under samma tid. De levde kvar till 70-talet, som hette Men's Adventure Magazines. Och de var ju på riktigt riktade till de som hade kommit hem ifrån andra världskriget och överlevt och sett fasansfulla grejer och som inte kunde släppa. Och tidningar hette sånt som Men's Rage och Fight och Hate Action, fanns nog inte, men typ sådär. Och fyllt med noveller med som handlade om hur återvändande G.I. Joes kommer hem till sin stad som har blivit övertagen av ett elakt hippie-motorcykelgäng, och så spöar han dem. Och så vidare och så vidare.
Det låter väldigt mycket som PTSD-bearbetning.
Ja, visst. Och det blir ju väldigt mycket amatörpsykologiserande när jag pratar om det i alla fall. För att, men man kan ju gissa att det var så, ja.
Mm. Nej, men jag tänker, varför skräckserierna blev så stora på 50-talet? Hur ser förhistorien ut? Alltså, kan vi sätta ett datum? Vilken är den första serie vi kallar en skräckserie? När kommer den? Vet vi det?
Det där är ju väldigt intressant. Jag vet inte det, men jag har ju någon slags vag aning om att det var på 50-talet som det exploderade. Ja, det några år
absolut
efter.
En peak, vågar vi påstå.
Ja.
För om man tittar på filmen så finns det ju en guldålder för monsterfilmen under 30-talet.
Ja. Och som kommer tillbaka under 50-talet. Med Godzilla och liknande.
Ja, just det. Och Godzilla, apropå traumabearbetning.
Ja, just det.
Alltså, det är väldigt lätt att se kopplingen mellan Godzilla och Hiroshima-bomben.
Jag vill påpeka att det är en amerikansk film som heter Beast from 20,000 Fathoms som inspirerade Godzilla. Men visst, alltså, tematiken i Godzilla är ju väldigt... Alltså, den första filmen är ju en ganska otäck film. Om man ser förbi att det är en gubbe i en dräkt och han har sitt huvud i... Man kan aldrig ose det när man inser att just det, han har sitt huvud i Godzillas hals. Om man bortser från det så är det ju en ganska hemsk film. Alltså med folk som dör i städer som brinner och folk som brinner och så liknande.
Ja, man behöver verkligen inte övertolka om man läser in Hiroshima.
Nej.
Och hur japanerna behövde bearbeta att två städer i princip utplanades.
Men jag gissar väl det, nu kommer jag inte ihåg vem som skrev den, men det fanns ju en berömd roman som heter The Man in the Grey Flannel Suit, har jag rätt i det? Känner du till den?
Nej.
Hej. Det blev också en film sen med Gregory Peck eller Cary Grant. Nu är det väldigt mycket. Men den handlar i alla fall...
Möjligtvis James Stewart. Eller kanske Gary Cooper.
Ja, kanske Gary Cooper. Men det handlar om en man som inte riktigt kan infinna sig i det här samhället längre. Han går till jobbet varje dag i sin gråa flanellkostym. Men han kokar av vrede. Han kokar av vrede och känner sig inte hemma någonstans efter kriget.
Hello. America took this great bestseller to its heart because it could be the story of any American. Your husband or wife, your mother or father, your boss, even yourself. Here is the story of a man's hidden lives, of intimate secrets he feared to share with anyone, of the two women whom he loved, his wife, whom he couldn't get out of his heart, and Maria, whom he couldn't get out of his mind. Here are all the once-in-a-lifetime dramas that crowd the fascinating life of the man in the gray flannel suit.
Ja, men sen så tog ju det här slut. Alltså det intressanta är ju att om man nu ska gå fram i tid, så försvann ju skräckserien i och med Werthams bok. Den försvann tvärt. Och det betyder att den försvann i Sverige tvärt också då. Nu har inte jag så himla stor koll på hur mycket skräckserier som kom ut just i Sverige på 50-talet.
Nej, jag har en stark känsla av att det inte var så mycket. Alltså att Bejerot rätt mycket stod och gläfste vid ett kalt träd.
Alltså det handlar väldigt mycket om västernserier. Och idag vet man att ursprungsbefolkningen blev mycket plågad och så vidare. Så att det är ju mycket mer krigsserier och mycket mer västern än skräck i hans... i den här boken som han helt enkelt för över sitt argument på, även om jag har för mig att Werthams också vände sig mot de här kriminalserierna och med shootouts och biljakter och liknande. Men sen så händer någonting, det kommer ytterligare en skräckvåg då på 70-talet. Den vågen slår upp på Sveriges stränder desto mer. Och ja, om man nu ska fortsätta med det här argumenterandet så är det väl, ja, det är väl Vietnamveteranerna då som behöver bearbeta sina trauman.
Ja,
och även inte att förakta nostalgin. För att man måste förstå en sak, att på de här åren, på de här 20 åren mellan, från 50-talet till 70-talet, så minskar seriebranschen något enormt. Alltså det handlar ju fortfarande om tidningar med hundratusentals sålda exemplar i upplaga, jämfört med miljontals exemplar på 50-talet. Vilket gör att man insåg att man kunde suga pengar ur nostalgiker, och även nostalgiker ville skapa liknande saker. Så då kom ju den stora återkomsten på 70-talet. Där fick vi det märktes i Sverige.
Ja, för då kom skräcktidningar i Sverige. Chock är ju en sån som folk som är lite äldre än du och jag, alltså ja. 60-talister, de har romantiska minnen, dels av skräckserietidningen Chock och sen av Skräcksommaren 1973.
Precis, jag skulle komma dit.
Ja, då, alltså en av de båda existerande tv-kanalerna visar ett antal gamla Universal monsterfilmer.
Ja. Och i Chock är ju mycket riktigt den pratar alla om idag. Det var amerikanska serier från ett förlag som heter Warren Comics. Det var en kille som heter James Warren som gav ut dem i magasinsformat. Och det var ju då nostalgiska hippies som ville återuppliva sin barndoms IC-serier. Och han gav ut ett flertal tidningar i USA. De heter Eerie och Creepy och så vidare. Och det var ju stora magasin där i svartvitt. Så det var inte serietidningar på det sättet som vi tänker på när vi tänker serietidningar. Och då plockades det göttaste ut och publicerades i Chock. Jag upptäckte en sak som jag inte visste om. Det är väldigt mycket som jag inte... Nej, nu säger jag fel. Det finns en hel... Ja, vi känner till det mesta. Men jag såg faktiskt att det kom en tidning som heter Chock. Kanske 10 år innan, på 60-talet.
Mm.
En tidning med Hans Arnold-omslag. Fylld med noveller främst. Den har jag aldrig sett.
Hans Arnold kan ju nämnas i sammanhanget. Mm. Han var... Alla som hör den här podden har ju garanterat sett minst en Hans Arnold-teckning, om ett annat det där ABBA-omslaget han tecknar. Men han illustrerade ju även Astrid Lindgrens Alla käraste syster. Alltså enormt flitig penna. Han gjorde vignetten till Ärliga blåa ögon. Men om man är rätt känner man igen på kilometers avstånd.
Ja, ja.
Och illustrerade väldigt mycket just noveller, och särskilt gärna om det var skräck, och särskilt gärna om det fanns lite erotiska inslag.
Precis.
Han älskade att på något vis kombinera som en läcker kvinnokropp med ett argt varghuvud eller så.
Ja, eller ett knotigt röttet träd och en rumpa.
Han hade, så stod verkligen i direkt kontakt med sitt undermedvetna. Ja. Han hade väl schweizisk påbrå, tror jag.
Något sånt, ja.
Men han illustrerade också väldigt mycket barnböcker. Han och Gunnel Linde hade en massa framgångsrika samarbeten.
Jag är en varulvsunge,
just det.
Jag.
Exakt, och Gunnel Linde som vi känner för Den vita stenen och som också... Det hon själv var mest stolt över var att hon var med och bildade organisationen BRIS, Barnens rätt i samhället. Hans Arnold, ja, det förvånar inte mig när jag får höra att han har gjort omslag till en skräckserietidning.
Och jag har en tidning
här. En skräcknovellstidning.
Jag har en tidning här från 1972. En tidning som heter Boris Karloffs Midnattsrysare. Det är också ett Arnold-omslag. Det är inget erotiskt här.
Nej.
Men det är däremot en stor jävla drakliknande fluga på omslaget. Och sen...
Men det där var ju spännande att den hette alltså Boris Karloffs Midnattsrysare. Alltså, Boris Karloff var ju en skådespelare som väl agerade Frankensteins monster.
Mm.
Ejad förväxlade med Bela Lugosi. Det tror jag många... De blandas ofta ihop.
Alltså det är ju rätt intressant att... För Boris Karloff, han hette någonting i stil med Charles Pratt eller någonting egentligen. Och... Han var, alltså när man ser intervjuer med honom, han ser ut som en snäll engelsk farbror, mycket vältalig. The Queen's English.
Mr. Karloff, you've played many monsters and frightening and terrifying creatures. Do you ever regret having been typecast in this way?
Good heavens, no. I think any actor who gets typed is very lucky. We're all typed. If you're a juvenile, you play juveniles, so you're typed as a juvenile. And if you get typed in a line of country that's... Or if you get known... for a certain kind of part that is not too restricted, I think you're very lucky. It becomes a trademark.
Och i de här två filmerna som gjorde honom mest berömd så fick han bara utstöta läten.
Ja, det är väldigt ovanligt att det går på det hållet. Alltså man känner ju till hur många exempel som helst på folk med europeiska namn som tar sig ett amerikanskt. Mm. Melvin Kalminski blir Mel Brooks och så. Mm. Men det här är ju tvärtom. Det här är någon som har ett anglosaxiskt namn som väljer någonting som låter lite östeuropeiskt.
Ja, precis. Och jag tror han helt... Jag vet inte hur det gick till. Om det var någon som gav honom namnet eller om han bestämde själv att... Ja, men det här blir min grej. Och vara lite otäck i filmer är min grej. Då är det bra att heta Boris Karloff. Mm. Jag vet inte vad som kom först där. Men
han vill i alla fall låna ut sitt namn. Förhoppningsvis fick han väl betalt för att bara stå i huvudet på de
här. Han gör inte ens det. Det står bara Boris Karloffs midnattsvisare. Men det intressanta är ju, den här är ju från 1972, när tidningen. Jag kan mycket väl tänka mig att det var de på, vilket förlag var det? Om det var Semik. Ja, Semik. Märkte vart vindarna blåste den skräcksommaren.
Var skräcksommaren 72 eller 73?
Ja, det tyckte du sa det.
72 eller 73, jag kommer inte ihåg.
72.
Vi säger 72. Ja. För att sen kom också en skräcksommar 82, 10 år senare.
Ja, den minns jag mycket väl.
Ja, jag med.
Hur jag då liksom fortfarande var skräckoskuld och jag ville inte ens att tvn skulle vara på. Utifall det kunde vara så att man av misstag slog över till den andra kanalen.
Mm. Och då visades ju, återigen, det var ju 30-talsfilmer.
Ja.
Monstret i Svarta lagunen, Frankenstein.
Ja, Monstret i Svarta lagunen är väl en 50-talsfilm. Och jag tror du förväxlar den med när 3D-glasögonen kom till Sverige.
Ja, det kan jag mycket
då
väl göra,
visades,
för det var i samma veva.
Skräcken från Svarta lagunen.
Det stämmer nog när du säger det.
Det var de här. Varulven, Frankenstein, Dracula, Frankensteins brud. Och fan finns det med? Osynlig mannen. Jag tror det var de där. Ja. De klassiska 30-talsfilmerna från Universal visades. Och jag vet inte vad som kom först. Den stora skräckvågen i världen. Eller att någon framsynt människa på SVT bestämde sig för att det här kör vi på. Men grejen var ju att då kommer ju skräckserien tillbaka i full kraft. Och det blir ju lite intressant. För att vid det laget så har ju Marvel Comics, som vi känner dem, funnits i 10 år. Och hittat sin formel med superhjältar och slagsmål och tvålopera. Men de är ju samtidigt inte sämre än att de hoppar på det här tåget och startar... En serietidning med Dracula i huvudrollen som heter Tomb of Dracula. Jag måste säga att det är min absoluta favorit Marvel-serietidning överhuvudtaget någonsin.
Den är bättre än Spider-Man. Mycket, den är bättre än Hulken. Den är bättre än Fantastiska Fyra.
Ja,
X-Men.
Absolut. För att den serien, den börjar, alltså de vill väl i början. Nej, nu ska vi ha det gotiskt och fint och rysligt, mysigt. Men det ballar ju ur och blir Marvel av det. Så att min favoritera av Tomb of Dracula, det är när Dracula har slått sig ihop med sin ärkefiende, någonting Harker, en bystig kvinna. Och de är jagade av James Bond-skurken Dr. Sun, som alltså är en hjärna i ett akvarium, men han är också vampyr, så att han simmar omkring i blod och han leder så här spekterliknande organisation. Och Dracula är försvagad och helikoptrar ledda av den här Dr. Sun jagar Dracula i Alperna och han måste suga blodet ur en död get och han känner sig så förnärmad över det här. Och vad jag försöker illustrera är att Det börjar med ambitionen att nu ska vi göra en skräckfylld serie med stämning och gamla herrgårdar och regn och fladdermöss. Men till slut så tar Marvel-formen över och omformar Dracula in i den här extremt flängda världen.
Ja, och det är där the sky verkligen är the limit.
Ja, men det som jag tycker är bra med det, för att om man läser man 20 nummer av Spider-Man på raken från 60- och 70-talet, så blir man till slut, man märker till slut formulan. Det är, man kan nästan ta sidorna och bläddra över dem allihop där de slåss. För det är slagsmål sida upp och sida ner. De kraschar i ett sånt här vattentorn som de har i USA, har jag hört. Och vilken tur att det här huset som rasade var övergivet och så vidare. Och så sen är det liksom lite grann så här, det här tvåloperieriet, det var ju det man ville åt egentligen, inser man ju. Att det här, vad händer i nästa nummer? Det är det man tyckte om.
Och då ska du gå med Peter Parkers relation till grannflicka Mary Jane.
Alltså. Ja, precis. Och någons, vem är det som har myst i skuggorna här? Jo, men det var ju Harry Osborn. Och så vidare. Och den här Dracula-serietidningen har inte de här slagsmålen, utan det är bara tvåloperan hela tiden. Ja, jag älskar den serien.
Ja, det låter verkligen som att man tar allt från amerikansk, och jag skulle nog säga amerikansk, det vi i brist på bättre ord kallar skräpkultur. Mm. Man tar allt och kör i samma mixer. Vi utelämnar ingenting.
Nej.
Jag kan tänka mig att det till och med då finns science fiction-inslag.
Ja, verkligen. Det gör det verkligen. Och då, Dracula möter Doctor Strange och Matches of Wit. Jag måste, att när vi ändå håller på att prata med det här, jag menar, en vidareutveckling av det här superhjältefierandet av skräcken, det är ju figurer som Träskmannen, Swamp Thing. Mm. Ungefär samtidigt, jag tror det är 1971, så bestämmer sig DC för att de önskar ha en hjälte som, eller en figur som heter Swamp Thing. Precis, samma månad som Marvel bestämmer sig att de ska ha ett träskmonster som heter Man-Thing. Och det är också superhjältefierandet av skräcken. Och det är också så himla härligt, för det är så otroligt konstigt. För att Swamp Thing är då en vetenskapsman som har hittat på någon slags växtformula som ska få växter att växa. Men han blir jagad av något maffialiknande syndikat som spränger upp honom, och så ramlar han ner i träsket och geggas ihop med det här formulan och blir träskmannen. Han kan inte prata, han blir ett snällt monster. Hans fru blir kvar, fruns bästa vän, och även han då, han som blir träskmannens bästa vän, tror att det här träskmonstret har mördat min vän, jag ska jaga honom. Så det blir den här Hulken-formen på något sätt.
Ja, ja. Och som väl i sin tur Stan Lee lånade från Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ja, och jag tänkte på Jagad.
Alltså tv-serien som sen blev en långfilm med Harrison Ford.
Ja, det är lite det. Men i alla fall, Träskmannen på sin väg då, på sin flykt snedsträck väg mot någon slags botemedel, stöter hela tiden på, fan vad den amerikanska landsbygden var full av märkliga sekter och barn med till kinesiska krafter och Cthulhu-monster och sekter, har jag redan sagt, va?
Ja, men det kan inte nog understrykas.
Och galna vetenskapsmän som byggde ihop andra monster och så vidare och så vidare. Otroligt fascinerande. Det är ju action-skräck på något sätt.
Ja, alltså nu pratar vi inte riktigt suspense. Alltså nu pratar vi ju... alltså det är klart att det är spänning så tillvida, hur ska detta gå? Men det är ju nästan... Alltså du gränsar mer mot äventyr.
Ja, precis. Jag kommer att tänka på... Jag vet inte riktigt vad det har med saken att göra, men jag känner att det måste nämnas i ett sånt här... när vi ändå pratar om det. Stan Lee har vi nämnt. Mm. Jack Kirby har vi nämnt. Jag menar, alla vet vilka extremt stora namn det här är. Innan de började med det... För det började de ganska sent i sina karriärer. Jack Kirby var över 50 när han började teckna Fantastiska Fyran. Men innan dess så jobbar Stan Lee och han för en av flera till och med av de här förlagen som gav ut just de här EC Comics ripoffsen. Och deras specialitet var ju då monsterserier som var, om du tänker, det är väldigt svårt att tänka sig, och de är oerhört enahanda, men det är så här åttasidiga rip-offs på Godzilla om och om igen. Det är en morot som får strålning på sig, den växer upp till ett växtmonster. Det är en groda som får strålning på sig och växer upp till en jättedik groda. Det är en invasion från yttre rymden.
Ja, det där med strålning är ju extremt förekommande. Gammastrålning är det väl som gör Bruce Banner till Hulken. Ja. Och det är ju fortfarande också i spåren såklart av atombomber och kemiska och biologiska massförstörelsevapen. Ja.
Men allt det här gaggar ju ihop sig och blir träskmannen. Jag menar, den har skräckens hatt på sig. Vi har monster, vi har folk som är halvruttna och så vidare. Men vi och frågan är, vad jag frågar mig när jag läser de här är, hur mycket var det ett medvetet val? Hur mycket var det cluelessness hos ledningen? Går det att kombinera skräck och superhjälta på något sätt, säger någon snubbe innan han sticker iväg till sin golflunch. Lös det. Och så fick några stackars kreativa lösa det. Eller kan det lika gärna ha varit, jaha, ännu en dag. Jag måste skriva en serietidning idag igen. Jag kör väl på.
Ja, men det är lite, alltså vi har gjort detta. Kan vi inte komma på att lägga, vad vi kan göra, det är ju att kombinera.
Ja.
Det är ju hitta nya liksom varianter. Ingredienserna finns redan. Vi får väl liksom slänga ingefära i marängsvisen.
Vi lägger en banan på pizzan. Vad säger som det?
Ja. Ja, men det är ju där.
Och alltid är det någon idiot som tycker om det.
Ja, och det är det ju. Och jag kan tänka, jag kan ju mycket väl se framför mig att de fnissar en del när de hittar på det. Att det här blev väl lite sköjsigt.
Ja, det förstod man ju inte som barn.
Absolut inte.
Men det förstår man ju idag när man läser det. Att de sitter där och skrattar högt åt det där.
Ja, precis. Alltså, det är väl klart att de själva kunde säga att det här är lite larvigt. Mm. Man kan ju också säga det som en utmaning. Alltså, okej, är inte det här en väldigt, väldigt corny idé? Jo, ska vi göra den ändå? Mm. Ska vi se vad som händer?
Jag har även händelse läst om Ghost Rider från 70-talet. Där de verkligen kombinerade skräck och superhjältar. Det handlar om en stuntcyklist. Detta är väldigt amerikanska yrke.
Mm. Som jag har aldrig träffat någon.
Nej, inte jag heller. Som drabbas av någon förbannelse, så att på nätterna så förvandlas han, hans huvud tar eld. Hans motorcykel brinner och så måste han hämnas folk rent allmänt.
Ja, ja. Det är väl också som ett klassiskt tema, just alltså, olika former av hem. Du nämnde Fredagen den 13:e tidigare. Ja. Alltså, och alla de här slasherfilmerna finns det ju liksom ofta någon sorts trauma, någonting som ska hämnas. Alltså, det är en drivkraft. Och det finns väl i alla skräckgenrer. Det är väl det mumien också ska göra. Och det,
ja. Jag älskar träskmonster. Jag älskar zombies. Jag älskar fiskvarelser, är jag väldigt svag för.
Ja, du vill åt de här som vars bevekelsegrunder är lite otydliga. Zombies har väl inget annat än att de, det är väl bara instinkt de går.
De vill äta de levande, suga blod och så vidare. De käkar ju tarmar i filmerna. De vill äta upp folk.
Ja, just det. Så då är det ju hunger som är drivkraften. Ja. Då.
Sen har jag lite svårare för mumier. Ja. Jag tänker på dasspapper. Förlåt.
Ja, jag förstår associationen.
Och varulvar? Nej, jag vet inte. De intresserar inte mig. De ger mig inget.
Nej, alltså varulven, det motivet finns väl också lite grann i Hulk. Jag tror att Stan Lee hade både Dr. Jekyll och Mr. Hyde och Frankensteins monster lite grann som förebilder.
Ja.
Alltså just det här, någon som liksom ser ful och farlig och skrämmande ut och som därför blir ett liksom ofrivilligt hot. Men även varulvsmotivet, alltså metamorfosen, förvandlingen, finns ju i många, framförallt det jag tänker på, eller superhjälteserier.
Ja. Alltså Hulk är ju den den äldsta efterlevaren av efterlevande efter skräckserievågen. För att det är den som är mest som en sån här typisk monsterserie som de gjorde.
Nej, men han är ju till sin natur, alltså, även om han används som en superhjälte och liksom ingår i Marvel Universe, ja, så är han ju som ett klassiskt monster. Ja. Alltså verkligen monster.
Ja,
alltså, det är ju det, alltså, Frankensteins monster, alltså, han, det är ju en konstruktion som Dr. Frankenstein gör. Han ska liksom bli gud, han ska, ja, liksom skapa det ingen har kunnat skapa, ja, innan, precis, liksom levande materia. Och sen så blir ju det här monstret då så fult och ser så farligt och skrämmande, ja, ut, att han skrämmer folk. Men han är ju en ofrivillig skräckfigur.
Ja, det är samma med Hulk då,
och bara vill tragisk vara i fred.
Ja, precis. Och Hulk vill bara vara i fred. Chi fick han sugs ner i ett mikroskopisk fantasyvärld som finns på mikroskopisk nivå, där han träffar en tjej som heter Jarella, som, åh, du har också grön hud, vi gifter oss. Men nej, det får han inte. Ja,
ja.
Det är ju, jag tänker på det, som skapare själv. När man själv jobbar i hitta-på-branschen, så kan man ju ibland känna igen det där, de där desperata idéerna. Vad fan ska vi göra? Vi gör det här, okej! Okay. Och så i efterhand så är det helt galet. Och helt briljant också. Jag menar, man har själv varit i den situationen så många gånger. Att det är någon slags panik som har dratt fram det här. Det är fascinerande.
Men om vi bara liksom återanknyter till någon sorts tidslinje.
Ja, just det. Vi var väl på 70-talet, va?
Ja, nu är vi väl någonstans på 70-talet. Och nu kan vi väl påstå att skräckserierna liksom har en renässans, en andra storhetstid. Mm.
Då, jag vet inte hur länge den varar. Dracula, den här Dracula som jag pratade så passionerat om, den ges ju ut i olika varianter under hela 70-talet och 80-talet i repris om och om igen.
Och även i Sverige så finns ett antal skräckserievolymer i, ja, olika tidningar som kommer och går.
Chock är väl den främsta. På 80-talet så kommer en tidning som heter Mysterieserier, som min stackars välmenande men clueless mor köpte till mig en gång när jag var sjuk. Och i det första numret av den så är det någon som mals sönder i en så här fräs som gör liksom pellets av gamla buskar.
Alltså som i Fargo.
Ja, och blir till smet. Och jag tror själva förråandet slog ner som en blixt i mig där. För jag tyckte det var så hemskt och fräckt samtidigt. Den finns ett tag. Men sen så tynar det bort och dör igen. Det går ju våg. Alltså, vid det laget, den amerikanska serievågen, den håller på i några år. Sen ersätts den med nästa fad, som är kung fu. Ja, då kör vi på det. Nu gör vi karate-serier istället. Den märks inte mycket av i Sverige. Det kommer en tidning som heter Shang-Chi's dödliga händer. Mm. Utgiven på samma förlag som går ut Chock. Men jag har väldigt svårt att... För jag tror inte att 80-talets moralpanik egentligen kring videovåld och liknande betydde speciellt mycket för serierna. Att det var det som gjorde att skräckserierna plockades bort. Utan jag tror snarare att det blir så mycket när det gäller serier att nu kunde folk gå och hyra film och se när de ville. Och det fanns dessutom hårdrocksartister som såg ut som de kommit från helvetet, som sjöng om att Satan, det är grejen. Så då är det ju inte längre så himla fräckt. Och då tynar det bort.
Nej, och det försvinner också lite grann då från moralpanikernas radar. Ja. För nu finns det ju liksom värre saker att fokusera på. Videovåld och sen, precis som du säger, hårdrock. Och,
ja.
Men det är ju samma... Det är ju ganska hög grad samma element i alla de här sakerna. Alltså det är ju det här som är hotfullt och obehagligt som barnen ska förskonas från.
Ja, precis.
Medan barnen tycker att det där är lite spännande.
Ja, verkligen.
Jag tycker alltid det är så intressant när man tittar på sådana här moralpaniska debatter att det brukar vara som en ohelig allians av å ena sidan sådana som nämnde Nils Bejerot kom ifrån, alltså från, egentligen från yttersta moralistiska vänstern. Bejerot blev ju sen så kallad professor, polisprofessor. Han fick regeringens professors namn, han var inte meriterad. Och han är ju mest känd för att ha myntat begreppet Stockholmssyndromet, som det ligger möjligtvis korn av vetenskap i, men främst bara klassisk misogyni.
Ja, precis.
Och sen så har han ju haft väldigt stor inverkan på svensk narkotikapolitik.
Ja.
Och det behöver vi inte gå in på, men å ena sidan folk på den kanten, både du och jag läste som barn böcker av Lars Peterson.
Just det!
En välmenande, förutsätter jag, men också liksom väldigt, skulle jag säga, rabiat serie. Han skrev ett antal volymer, minst en, förmodligen två, om där han liksom berättar, förklarar varför serier är så förkastliga.
Seriealbum på myternas marknad. Nej.
Ja, en heter så.
En heter så. Och så sen finns det en annan. För det här är intressant att du drar upp det här. För att det var dels han, och dels var det Kerstin Stjärne.
Ja.
Som skrev böcker. Det var väldigt, men jag vet i alla fall att redan från väldigt tidig stund så ville jag veta mer om det här som jag älskade så mycket. Jag menar, bensinmackarna var ju fulla med kioskböcker. Men ville man ha info om de som gjorde dem, så fanns det ingenting att tillgå. Förutom på biblioteket, där det fanns Kerstin Stjärners böcker och de här två av Lars Peterson.
Och som då var starkt kritiska till det de skrev om, men som innehöll korn av fakta.
Korn av fakta. Så att just Lars Peterson och Kerstin Stjärne har jag läst om med stort intresse flera gånger. Men då får man helt enkelt bara skita i att man blir dumförklarad och sikta in sig på det som är saftigt, det infon. Det fanns även en annan bok som hette Kiosklitteratur, och jag kommer inte ihåg vem som skrev den. Det var också en sån här djupt kritisk bok. Men det var den enda boken som innehöll fakta om hur lång tid tar de på sig att skriva en sån här bok. 5 dagar, så skriver de och ryser. Det kan väl aldrig bli bra. En del tar en hel månad och de får så dåligt betalt. Men för mig var det ju guldinfo att veta att det är så här det går till. Det är så här korven görs.
Och de då stod väl på någon sorts liksom vänsterbarrikad. Och sen på andra sidan så fanns ju, alltså den som väldigt mycket har fått representera 80-tals moralpaniken i Sverige, var ju Sivert Öholm, som hade rötter i Missionsförbundet och liksom den frikyrkliga delen av Folkpartiet och så. Ja. Och som alltså var som producent på Göteborgs TV och så. Och som i sina program Svar direkt och Nattcafé och så här, då och då gick till storms mot, det kunde vara mot hårdrock, eller det kunde vara mot att filmcensuren var för slapp, eller det kunde vara mot rollspel och sådär.
Mot slutet av sin karriär så minns jag att han, då var han väl pensionär, skrev han debattartiklar om att många kan bli väldigt ledsna över att det är homosexuella på tv.
Ja, jag tror han pratade om böglobbyn som drev Schlager-SM.
Ja, just det.
Och jag tror Christer Björkman ett konsert sa liksom, ja, vi är skyldiga och vi lever med det.
Snedtänkt. Jag hade en diskussion med en kompis som var en ivrig rollspelare, och han sa faktiskt det här, att de två olika rabiata ståndpunkterna tog bort finesserna och det som faktiskt var sant i det båda grupperna sa, för att de var så. De ena är helt dum i huvudet, de andra är helt dum i huvudet också, enligt dem, och vice versa. Men jag menar, alltså kritiken då mot de här skräckserierna på 50-talet, det var ju mångt och mycket att det var snabbproducerad skräp. Och det var det ju.
Ja, precis. Alltså det går ju inte att säga emot. Och då, på 50-talet fanns det ju ingen som tog seriernas parti. Nej. Riktigt. Alltså effekten av den där debatten både i USA och Sverige, det var ju att man försökte satsa på olika sorters kvalitetsserier.
Ja,
ett resultat blev ju illustrerade klassiker.
Ja.
Som ju är de träigaste serier som finns. Men titta här, nu gör vi liksom serier av Odysseen, ja, och Shakespeare och Bibeln. och givetvis Jules Verne och så. Och i Sverige så blev det väl den här tidningen Tuff och Tuss.
Ja, just det.
Alltså en kvalitetsbarnserietidning med Pelle Svanslös och en ung Rune Andreasson och så. Och det var väl inte dåligt för all del.
Jag måste säga, Tuff och Tuss, det lilla jag har sett av den, det är ju faktiskt jättebra.
Ja, och det gjordes med lite passion och energi och lite pengar och så här, men det blev ingen storsäljare. Lades ner efter några år.
Men det, för att återgå till det här med bli påverkad, för att nu idag som vuxen så inser jag att alltså, jag var långhårig som tonåring för att det var hårdrockarna. Och det faktum att jag började röka, det var ju James Bond.
Mm. Så det är klart att kulturen... Ja. Eller Humphrey Bogart. Alltså, titta på Casablanca, det är klart man vill börja röka efteråt.
Påverkan, jag brukar säga att påverkan för oss i videovåldsgenerationen var ju snarare... Rädslan var ju att vi skulle bli en hord, en armé av fullkomligt vettlösa bärsärkar som hade ihjäl folk med motorsågar till höger och vänster. Det var ju inte många som blev det, det var bara 2-3 kanske.
Ja, precis. Och då skulle väl då vissa säga att det hade de nog kanske blivit ändå.
Ja, men för min del och för många andra jag känner så blev vi ju kreativa och påverkade och skapade någonting eget ur det här. Det finns inget bättre leveranssystem för dum skit som serietidningar och popmusik. Men det är någon förlagssnubbe som annars ger ut tidningar med bilder på skvaller om Hollywoodstjärnor och snaskiga foton på maffiamord. Ja, vi kör väl det här serien. Kommer ju sådana som jag och Gilbert Hernandez och Love and Rockets och alla de här som inte förstår att det är skit. Utan de ser det här som det bästa som någonsin har gjorts. Och berättar sin historia utifrån detta språk man då har fått med sig. Genom de här serietidningarna och sådär.
Ja, och från 2020-talets perspektiv så är ju väldigt mycket av gränserna utsuddade.
Ja.
Jag tänker liksom en scenskräckserie som blev en succé i USA, och du pratar tecknad serie, det är ju Walking Dead.
Just det.
Som ju faktiskt börjar som en albumserie och som sen blir en tv-serie.
Ja.
Det som vanligt folk tänker på när de hör ordet serie. Walking Dead, som ju då är en zombieserie. Om man tänker på våldsnivån per sekund i den här som mainstream-serien som kanske inte mina föräldrar men väl alla i min bekantskapskrets tittar på.
Ja.
Det är ju liksom 1000 gånger värre än någonting som Studio S tog upp 1980.
Oh, ja. Jag kommer ihåg den enda gången jag själv upplevde någon slags moralpanik. Då är jag marinerad i allt det här. Jag älskar skräck och slafs och spatter. Och så några år in på 90-talet så kommer Dödligt vapen 4.
Mm.
Och så ser jag på den, jag hyr den och ser den. Och där i slutet, Mel Gibson får ett järnrör genom magen. Och jag hajar till och tänker, nej men... Det är ju en massa människor som inte är lika vana vid sånt här som jag som ser det här. Det kan inte vara nyttigt. Det kan inte vara nyttigt.
Du var ju härdad.
Ja, och jag blir liksom lite äcklad av det här. Men där sitter... Nej, fy, kan inte vara bra. Och så sen så sekunden efter så tänkte man, vad tänkte jag just? Så tänker ju fienden, så får inte jag tänka.
Ja, nej men det... Alltså, jag har svårt att säga att det kan ju inte vara... Det kan väl inte vara bra att titta på våld?
Nej.
Sen är frågan om det, hur dåligt det är. Man pratar ibland om liksom någon slags nyttoprincip. Alltså, när folk får diskutera kultur, att ja, men den här sången gör ju ingen gladare. Så, nej, det är inte den sångens ambition eller uppgift. Man måste tänka bort det. Att nej, nu sitter jag och tittar på våld och nej, jag blir säkert inte en bättre människa av det.
Nej.
Men jag kanske inte blir en sämre heller. Men framförallt så är det liksom inte kulturens uppgift att göra mig till varken det ena eller det andra.
Nej, precis. Och likadant, jag menar, en sån enkel sak som, jag menar, drama är ju konflikt.
Ja.
Ju. Och vad är en större konflikt än ett slagsmål? Ja, det skulle väl vara någon som blir jagad av någon som har en stor motorsåg i högsta hög. Men...
Ja, eller ett krig.
Ja.
Väldigt många människor i slagsmål.
Ja. Men jag menar, du kommer ju inte... Vill man ha drama? Och det tror jag de flesta vill ha. Eller åtminstone på tryggt avstånd åse det. Så måste man ju ändå ha någon slags konflikt och då får det bli så här.
Och många gånger blir ju våld resultatet av en konflikt. Ja. Vi har kommit bort från ämnet skräckserier, men vi har
å andra sidan
nog sagt ett och annat om både skräckserier och dess som sidoeffekter och dess kusiner inom andra genrer och sådär. Så att jag tycker ändå att vi har fått saker sagda.
Precis, det har vi.
Har du någonting som du bara måste få ur dig på temat skräckserier?
Jag nämnde Man Thing och Swamp Thing förut. Det var väldigt roligt. Den första numret av Man Thing, som då var Marvels svar, eller ja, det var, de fick samma idé samtidigt. Det hette Giant Sized Man Thing nummer 1. Och jag är väldigt häpen över att ingen såg det och reagerade.
Med tanke på hur freudianskt orienterade många av de här förläggarna var, så tror jag mycket väl att de såg det.
Ja, jag kan tänka mig att det är både att det sitter stressade lektörer och bara, ja, ut med skiten. Eller så, vi ser vad vi kommer undan med.
Det där kan vi bara spekulera i. Mm. Och det har vi gjort en stund och nu får det vara slut på spekulationerna för den här gången. Johan Wandå, stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att du kom hit.
Vet du vad du har tagit dig tid till?
Snedtänkt.
Ja, just det. Sommarserien med just gamla trotjänare. Den klipps av Linus Kulin i vanlig ordning. Den mixas av Annie Lundgren sedan 1000 år tillbaks. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Någon gammal mög.
Ja, tror du första gången någon faktiskt gissar rätt på frågan.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.